Innan vi drar igång veckans avsnitt så skulle vi vilja sända våra tankar och medkänslor till Aysen Furhoff med familj. Aysen sitter nu fängslad i Georgien. Aysen var ju gäst här i podden för några veckor sedan, så ni får gärna lyssna på hennes historia om flykten från Turkiet. Nu rullar vi.
Varför är du så irriterad då?
Jag är jätteirriterad, Sandra. Jag är arg på dig. Jag är arg på dig för att du har berättat för mig att när du gjorde någon... Du gjorde någon audition och så kom du i musikalen Chess. Uh-huh. Och sen så skulle Helen Sjöholm göra något, vara ledig ett tag. Uh-huh. Så då skulle du typ så här göra en intern
audition.
Ansökan. Ja, men precis, audition. Men alla visste ju att rollen var ju din. Eller du visste att rollen var din. Och då sitter du där i det där jävla rummet. Som jag föreställer mig, ett jävla rum. Med Benny Andersson. Mm. Jag har aldrig fått träffa Benny Andersson, Sandra. Jag är inte fin nog att hänga med Benny Andersson. Och där satt du med Benny Andersson. Och den här mannen.
Regissören.
Pol Potts, eller vad fan han heter.
Lars Rudolfsson.
Ja, men jävla världskänd pianist. Och så skulle du sjunga med Benny Andersson. Och du fick honom att gråta. Jag har aldrig fått Benny Andersson att gråta.
Vi sjöng tillsammans
du,
med det.
Du sjöng tillsammans med Benny Andersson. Och han grät. Och så säger du till mig: nej, men det där är väl inget.
Men vad har jag att prata om? Du har ju pratat om ditt liv som är så... Du har ju liksom, det är ju som en stor dokumentär hela...
Nej, det är som
liv.
En stor sorg. Det är som en stor sorg.
En film.
Det är inte ens en film. Det är sånt som folk väljer att göra filmer för att man ska glömma bort den här stora sorgen.
Men vi får
berätta att jag stod med ABBA-legenden och sjöng tills han började gråta. Folk gråter när jag sjunger, men av helt andra anledningar.
Ja, vi kan väl ha en podd.
Vad sjöng du för låt med Benny?
You and I.
Vad är det för låt?
Jag är så hes nu så jag kan inte sjunga den.
Det här får vi ju veta mer om i podden. Om
just det.
Sandra, känner jag.
Vi kanske får lyssna på mitt lilla liv som du frågar om.
Jag gick ju hem efter att vi spelade in det avsnittet och pratade med Daniel. Och bara, Sandra tycker att det här inte är någonting. Och så gjorde jag en jättestor grej som ännu en gång kommer att handla om mig.
Ja, just det.
Bara, Daniel, nu har Sandra varit med om det här. Och jag tycker och jag känner och jag upplever och jag anser...
Ja, men det är ganska
intressant. Och jag hamnar i den här situationen när hon säger så här.
Ja.
Så den här momenten du hade med Benny Andersson handlar bara om mig.
Det handlar om dig nu, ja.
Du känner Benny Andersson. Ja,
han spelade dragspel på min bröllopsfest.
Nej, men vad fan.
Benny Andersson har varit på ditt jävla bröllop.
Var han på ditt bröllop?
Ja, han och Lars Rudolfsson spelade bröllopsvalsen när vi gifte oss.
Alltså jag orkar inte mer.
Men det är ju jätteroligt att det blir det här är så stort.
Har Benny Andersson spelat på ditt bröllop? ABBA, Oscar, förstår du varför jag tycker att det här är jobbigt?
Ja, jag förstår.
Jag kommer typ nöja mig med er två på mitt bröllop.
Ja, tack. Ja.
Förstår du hur jobbigt det känns?
Jag och Sandra sjunger
du direkt. Kan liksom offra dig. Ja.
Nej, det känns jättejobbigt att jag får nöja mig med er och du fick Benny Andersson på ditt bröllop.
Ja, jag ska ta med mig foton nästa gång. Kan vi lägga ut
dem
så kan du få...
Blev han full på bröllopsfesten?
Nej, inte alls. Han kom städad och fint tillsammans med Lars Rudolfsson. Och så spelade de dragspel. Och så dansade jag och min nyblivna make. Och sen så tackade de för sig och så gick de hem.
Åh, herregud.
Jag känner avundsjuka.
Uh-huh.
Och jag känner att jag förtjänar Benny Andersson på mitt bröllop. Mm. Och jag känner att jag inte kommer få det, så det är orättvist. Att jag behöver utsättas för den här... strukturella rasismen.
Ja, för det är vad det är.
Jag känner det.
Jag känner att det är helt okej, för Johan Glans har varit hemma hos mig.
Ja.
Och,
inte Mange Schmidt Mange har varit Schmidt, hemma här.
Sara Claes.
Ja,
har varit hemma här. Som podcastklippare känner jag att är det inte dags att hälsa välkommen?
Hälsa välkommen? Idag?
Jag vet inte om jag vill hälsa någon välkommen.
Nej.
Den enda som är välkommen in... i mig, tänkte jag säga.
Benny Andersson.
Hör du det, Benny?
Nej, men Manuela, Sluta!
Jag ska snacka.
Jag vill ju jobba med de här människorna igen. Jag kan liksom inte tillåta dig att kliva över.
Det är nästa audition som jag du kör med Björn och Ben och de bara nej.
Jag tycker
nej,
du är Sandra. Lite vräkig här nu.
Jag är lite vräkig, jag vet. Jag har inte din, sovit, det är därför.
Ja, din egobubbla, den liksom öppnar upp sig och finns som ett paraply här över oss. Vi är i ditt.
Ni är i mig.
Ja. Allihop.
Ja, jag ska sluta snacka om mina sexuella fantasier med Benny Andersson och gå över till att säga välkomna tillbaka till en ny vecka med mig, Manuela Skoar.
Och med mig, Sandra Kamenisch. Och självklart Klipp Oskar.
Tjena, tjena.
Och våran podd som då heter
Escobar och Kamenisch.
Alltså jag har funderat lite på det här med attityd och ego. Hur man liksom ser på folk när man träffar dem för första gången.
Blev du lite medveten om attityd och ego nu när jag hade mitt...
Ja, jag blev lite påmind om vad vi faktiskt brukar prata om ibland. Och jag, eftersom vi kommer från så otroligt olika håll.
Mm.
Jag har ju liksom... Ja, men med min bakgrund, uppvuxen i en ganska skyddad verkstad där alla tycker lika och liksom med hela de här alla de här kristna stroferna som jag inte ens kan återberätta, för jag kommer inte ihåg hur de går, men älska din nästa så som du älskar dig själv och vänd andra kinden till och man ska inte tro ont om folk och sådär, och utifrån den alla de meningarna och den skyddade verkstaden som jag växte upp i inom Frälsningsarmén och Lilla Tranås och stor släkt och alla kusiner och sådär. Så kommer jag ihåg att när jag väl kom in i vuxenlivet så blev det ett ganska naivt tänkande. Liksom när man möter folk i vuxenlivet och man bara ska tro gott om dem. Det, så tänker inte du. Det har inte du varit med om.
Nej, och jag måste säga att du är typ den enda människan, du och min man och hans föräldrar.
Ja.
Lite så här, ja, men jag tror att ni har haft samma bakgrund väldigt
och
tryggt.
Du och min man.
För Daniel är precis som du. Han är så här, nej men alla är ju snälla och alla är ju fina och oskyldigt i motsatsen bevisas och bara nu ska vi skeda med hela världen.
Ja.
Puss och kram.
Nej, men alltså det är ju livsfarligt.
Ja, men det är ju helt fruktansvärt. Ja, men du kan man gå runt och tro att folk är snälla. Jag brukar säga så här, jag gillar inte dig förrän du har bevisat att du precis är värd att bli omtyckt.
Och då hänger det också ihop med, tror jag, att du är inte rädd för vad andra tycker om dig.
Nej gud, nej absolut inte. Jag kan inte bry mig mindre om folks åsikter.
Och det har jag ju liksom, det har ju varit otroligt viktigt för mig. Och det har jag ju fått jobba på, det här med
bekräftelsegrejen, eller? För jag har ett stort bekräftelsebehov. Men jag har ett väldigt stort självförtroende och en väldigt stark självkänsla.
Det var det där med självkänsla jag tänkte komma till. Där har vi den grejen. När man då har vuxit upp och liksom inte behövt ta så stora beslut, inte liksom ta en massa svåra val eller stå emot en massa saker, utan allting har liksom bara passat mig. Här, nu får du sjunga, nu får du stå i centrum, nu får du uppmärksamhet och vi applåderar dig och du får en massa cred för att du är duktig.
Men blir det inte som typ en jättestor käftsmäll att sen komma ut i vuxenlivet och bara what the fuck?
Jo, det blev ju det. För att alltså... Upp tills jag var i alla fall 20 år så har det varit så där, åh, det kommer en bil, någon öppnar en dörr och säger, tjena, ska jag skjutsa dig hem? Nej, men gud vad snällt! Vill du skjutsa mig hem? Ja, men nästan så. Och så bara, men gud vilken snäll människa. Ska vet var jag bor och ska ändå åt samma håll. Det är liksom en ganska enkel förklaring på, just den specifika grejen har väl inte hänt, men faktiskt så naiv.
En sån där grej hände mig en gång. Jag hade varit ute i Stockholm och jag bodde typ i Västra Skogen och jag vet inte, jag gick av typ en station före.
Jag har också för att jag bott i Västra Skogen.
Vad roligt.
Jag har haft studio i Västra Skogen.
Jag trodde du skulle säga stånd.
Det har han förmodligen också haft.
Jag hann tänka det.
Inga kommentarer.
Nej, okej.
Okay. Det betyder att han har haft stånd i Västra Skogen. Men då var jag på väg hem och jag hoppade av liksom en station innan för att jag var full och behövde spy och ville inte spy i tunnelbanan. Det är ju jätteoförskämt.
Men det var ju jättefint tänkt.
Mycket fint.
Ändå.
Och sen så tänkte jag, men jag promenerar ju hem liksom härifrån till Västra Skogen. Och då där jag gick så kom det en bil och stannade. Och där i satt en man som vi var ner i rutan och sa, hej, jag kan skjutsa hem dig. Och jag ställer mig och skäller ut den här idioten och kallar honom för jävla hallik och våldtäktsman och oförskämda.
Ja, du klev över så.
Ja, ja, ja. För att jag kände att han körde in med sin bil, saktade ner, vevade ner rutan och liksom sa, hoppa in i min bil så ska jag våldta dig. Det hörde jag när han säger,
jag ska skjutsa dig hem.
Jag kan skjutsa dig hem.
Men det är ju ingen okänd man som åker förbi en okänd kvinna och säger, jag ska skjutsa dig hem.
Nej, men jag tänker att hade du i en sån situation tänkt att, åh, är det sant? Men gud, vad gulligt av dig.
Alltså, när jag flyttade till Stockholm så, eller när jag började studera på Balettakademin i Göteborg mellan 90-93, då började jag fatta att, aha, det här är inte som att bo i lilla Tranås där faktiskt alla vet vilka vi är. Alla vet att jag är Sören Ljungberg, kantorns dotter, och att man liksom, det var också livsfarligt. Hej, jag känner din pappa, jag kan skjutsa dig hem. Men det var så många sådana situationer som faktiskt var sådana.
Att det var naturligt.
Ja, det var helt naturligt att så funkar väl alla städer, så funkar vi väl med varandra.
Åh gud, Sandra.
Men när jag var med om lite
så här... Det är ett mirakel att du lever idag,
känner jag. Ja, men jag vet. Usch, ja men faktiskt så är det lite så. Jag kommer ihåg mina första såna här, men shit, vad är det som händer? Jag var på väg hem sent från skolan. Vi hade väl repat på kvällen och det var vinter, det var bäckmörkt. Bussen hade slutat gå. Jag gick från spårvagnstationen. Bussen hade slutat gå, så det var väl en kvarts promenad på ganska ödsliga gator. Det kommer en kombibil, kör in till mig. Vi var ner rutan. Och jag tänker, åh, mannen ska fråga om vägen. Men ja, såklart. Och då sitter han alltså sprittsprångandes naken från midjan och neråt med världens ståfräs.
Hade han stor kuk?
Han hade jättestor kuk och han sa, jag undrar om du skulle vilja suga av den här.
Men herregud.
Ja.
Bara sådär från ingenstans.
Ja.
Oh my god.
Gissa vad jag säger.
Nej tack, det är bra.
Yes. Exakt så säger jag.
Det är det här som är skillnaden mellan dig och mig.
Nej tack, det är bra.
Din jävla ta. Och det här har förmodligen slutat med att jag har blivit liksom tillfångatagen
ja,
av polisen,
ja.
För mordförsök.
Men en sak som hände då, det var ju att jag stod faktiskt en bit ifrån, så jag tänkte, han ska inte kunna få tag på mig. Mm. Så långt hade jag kommit. Men jag gav honom absolut uppmärksamhet och
bekräftade hans behov.
Ja, och sen hann jag se att han hade liksom rep och sopsäckar och tejp i baksätet. Men han kanske jobbade med sånt, inte vet jag.
Nej, men det var, han var yrkesmördare.
Nu igen här så går in.
Ja, men jag vet liksom, inte
han
det.
Kanske jobbade, nej, det är klart som fan han hade det. För han ville ha bondage sex.
Nej, han hade det för att han hade tänkt styckmörda dig och lämna kvar dina kroppsdelar i. Förstå.
Men jag kan ju ändå inte veta. Han gick ju säkert igång på att åka runt och visa upp den och fråga. Nej, men och jag nattjobbade. Jag kan dra en sån historia till. Jag nattjobbade på McDonald's i Nordstan på helgerna. Under skoltiden.
Ursäkta, bifråga. Är Donken så jävla snuskigt på insidan som media säger att det är?
Nej, jag upplevde inte det faktiskt.
Okej, nu kan vi fortsätta till historien.
Då så skulle jag gå ut och servera någon specialbeställd hamburgare. För det tar ju lite längre tid. Och vi hade inte så mycket att göra. Klockan var kanske 3 på natten. Jag går ut. Och då finns det liksom, då i alla fall fanns det en liten så här uppbyggd plattform. Så att de som satt där såg man ju då rakt in under borden. Och där sitter den man som har knäppt upp sina byxor och bara sitter och tittar. Och har utlösning då under tiden av alla blickar. Och jag bara... Ja... Det var han då som hade beställt den här hamburgaren. Och man kanske inte bara ska tro gott om alla. Så det var ju lite sådana grejer som gjorde att... Det var det bara 2 stycken knasiga snopphistorier här. Men blottare.
Alltså, har inte de här grejerna fått dig någon gång att tänka typ så här att du är jätterädd för män och inte gillar snubbar?
Nej, aldrig faktiskt.
För det här är ju väldigt intressant. Jag är en sån som... helt öppet kan stå och faktiskt, alltså jag står för det, jag är väldigt rädd för män, alla män, och jag brukar
tills jag lär känna dem
och jag kan,
du måste komma ihåg att säga sånt.
Ja, men jag tänkte komma till det.
Ja, men jag tycker du ska göra det fortare. Förlåt.
Nej, men det var som jag skrev liksom, eller så här, att jag brukar säga att att jag har lärt mig, eller samhället har lärt mig, att utgå ifrån att alla män är potentiella våldtäktsmän. För varje gång jag är ute och är ensam och möter liksom en man, så utgår jag personligen ifrån att den här mannen vill bara mig illa. Och jag vet att inte jag är ensam om det. Och sen så tänker jag liksom att jag vet inte, men det här har bekräftats gång på gång. Ja, men de här historierna, de här snubbarna. Mm. Och tyvärr så är det ju inte talande för varenda snubbe här i världen. Men det är ju talande för min känsla av när jag går ut på stan, eller när jag går ut och är på väg hem liksom själv på kvällen.
Men det har jag ju varit med om flera gånger. Men då har jag liksom blockerat den här rädslan. För att...
Du vill inte tro det bästa om människor.
Ja, är det min rädsla som gör den här mannen bakom mig till en potentiell våldtäktsman? Plus att jag har liksom haft i yngre år med mig att det är ändå fult att tänka dåligt om folk. Man ska tänka gott om folk.
Det där har inte jag lärt mig, utan jag har alltid lärt mig att vara rädd om dig själv.
Mm.
Men...
Jo, men vad betyder det?
Är svin, har jag också fått lära mig liksom sen barnsben. För att männen som jag liksom haft i min närhet under min barndom har ju varit kvinnoförtryckare, kvinnomisshandlade. Det har varit sådana som har slagits och faktiskt begått sexuella övergrepp. Och jag har ju som barn varit med om män som har varit vuxna. Mitt tydligaste minne liksom i 14-årsåldern, och en vän till familjen kommer att hälsa på och liksom ta sig friheten att klämma på mina bröst och ta på mig och vill liksom ta på mig liksom under tröjan. Och nej, jag är bara rädd för att jag ska få skulden. Oh. För att jag har liksom växt upp i en miljö som har lärt mig att se mig själv som skyldig till att det här sker. När den här mannen då också, det var ingen liksom svin, du vet, den här snubben var ju pilot. Är pilot för något liksom nationellt bolag eller internationellt bolag. Och då tänkte jag såklart liksom att men här har ju jag fläktat ut mig på ett sånt sätt att han har självklart förstått att förstår ni, att jag har ändå lärt mig att
det är ditt fel, att det är mitt fel, det är ditt ansvar.
Ja, och samma sak har det ju varit också när jag bodde i Västra Skogen, var era med Västra Skogen, så blev jag en gång utsatt för en snubbe som förföljde mig och försökte dra ner mig. Liksom.
Nej, just det. Det var inte samma snubbe.
Det var inte samma snubbe, det var en annan gång. Jag var på väg hem, jag hade varit med dig, Oskar, vi hade varit på Pelikan. Och sen åkte jag hem.
Och du lovade att ringa när du kom hem.
Ja, och jag ringde till dig när jag kom hem, men konstigt nog så gjorde du något annat och inte svarade.
Vad fan gjorde jag då?
Kollar du på någon serie eller lyssnar du på en podd? Oh, jag vill inte ens prata om det här, Oskar. Nej, men då var jag på väg hem från tunnelbanan och jag bara märker att den här gubben, eller mannen, går bakom mig.
Mm.
När jag är på väg hem, och då är det här, han kommer våldta mig. Jag börjar gå lite fortare, han går fortare. Och jag liksom börjar halvspringa, han börjar halvspringa. Nej, men... tills det är att han tar tag i mig och drar mig bakåt liksom. Vi är liksom en skogsdunge som var den enda vägen som gick liksom till lägenheten där jag bodde. Och klockan var inte så sent, det var typ så 10 på kvällen.
Men det råkar vara ödsligt just där.
Men det råkar vara ödsligt just där och just då.
Det är ödsligt där runt. Mm, vid Västra Skogen.
Mm.
Ja, jag har varit väldigt rädd sena nätter när man har suttit i studion.
Ja, men jag förstår det.
Alltså, det. Jag har hellre sovit över. Det är
dött
över,
liksom. Där då.
Ja. Men då händer de här grejerna. Och då tänker jag liksom... Men vad har jag gjort? Förstår ni? Och sen när jag pratar med människor om det så... Men varför gick du ut den där tiden? Varför tog du den där vägen? Förstår ni? Att man liksom får skulden, eller att jag har fått skulden som kvinna.
Mm.
För att liksom, varför ska du gå runt och tro liksom att du är säker? Varför är inte du förberedd? Och då har jag blivit så här att inte jag litar på någon.
Mm.
Överhuvudtaget. Alltså under inga omständigheter. Helt skyldig. Och som man blir man stämplad väldigt hårt av mig, tyvärr. Och jag önskar att det inte vore så.
Men det är väl där som skillnaden är också. Jag menar, jag har ju inte erfarat liksom den typen av man som du beskriver.
Men det har ju du lite grann gjort i och med att du har liksom blivit utsatt för en snubbe som frågar uppväxt, om du ville suga av honom.
Ja, men då var jag ju liksom 18, 19 bast, 18. Men i min uppväxt menar jag.
Okej, okay, när du var barn liksom.
Ja, när jag var barn. Det är liksom... Ja, snälla, mjuka män som... Mm. Det är präster som döper små barn. Musiker. fina lekpappor som tar hand om barnen och ordnar mys och bus och lek och
men du
har
liksom verkligen haft så här en kärnfamiljs uppväxt. Ja. Liksom. Men det jag kan bli orolig är ju liksom att nu håller jag på att föda barn. Ja. Inte just nu, men jag har ju fött ett barn. Och så tänker jag att lyckligtvis är Vincent, så vitt jag vet, för tillfället en pojke. Vilket gör att han kommer få det väldigt mycket lättare i livet än vad jag hade det som liksom ung tjej. Mm. I ett samhälle, i min kultur och liksom i min uppväxt. Men jag kan ju bli väldigt, väldigt rädd för att i framtiden få en dotter som också ska utsättas för de här grejerna. Jag menar, tänk dig själv att din dotter är på väg hem en dag och så sen så kommer det förbi en snubbe där nere utan att fråga om hon vill se gå av honom. Mm. Men ska inte jag förbereda mina barn på detta? Eller ska jag liksom gå runt och bara alla människor är snälla, lilla Lisa?
Nej men alltså, det där är så himla svårt. Alltså, vi har ju varnat så fruktansvärt mycket. När mörkret faller, då kommer saker fram. När jobben slutar, då börjar ett annat uteliv. När det blir sent på kvällar, på helger, eller på ledigheter, då kommer alkoholen fram och vi bor i Stockholm och du ska akta dig för det och akta dig för det. Och det har också bidragit till att min dotter pratade med mig och gav mig ganska stark kritik att jag känner mig livrädd för att gå ut överhuvudtaget. Vad bor vi här för om det är så himla farligt? Ja, men det är svårt att hantera vad man ska lägga ribban och hur mycket man ska varna och hur mycket man ska... på något sätt så måste jag nu ta det här. Nu är det inpräntat att hon ska akta sig för saker. Mm. Och att vi har nätet nu på ett helt annat sätt än vad vi...
Det är ju också livsfarligt, tycker jag. Alltså, jag är så jävla rädd för internet och pervon som gömmer sig liksom bakom ett tangentbord och bakom internet.
Jag tänker på det för oss föräldrar, att vi är ju upplysta och vi vet så mycket mer om vad våra barn gör och var de finns och var de befinner sig och liksom... Ska våran dotter som är tonåring liksom byta plats? Vi vill veta liksom att okej, vi drar dit istället. Då vill vi att hon ska meddela sig och så. Jag menar, du kom hit. Du har ju varit tonåring här.
Ja, det har jag. Men man måste tänka att jag har varit tonåring här med en förälder som liksom har samma rädslor som jag har. Det är ju hon som har gett mig liksom överfört de här rädslorna på gott och ont, för det har ju dels räddat mig från jävligt många situationer, men det har också gett mig liksom en skräck för att det hela tiden ska ske något hemskt. Jag utgår ifrån det värsta varje dag. Alltså, jag kan vara en sån som så här, när jag vaknar upp på morgonen och säger hej då till min man, så börjar mina tankar gå liksom, jaha, okej, men nu ska han ta tunnelbanan. Tänk om någon psykopat är ute liksom på spåret och knuffar ner honom och Vincent. Det här kan vara sista gången jag ser dem. Men vi är inte gifta. Hur ska vi göra då? Jag kan ju inte bo kvar i den här lägenheten.
Jaha,
jag löper hela linan ut. Eller så här, om Daniel skickar mig ett sms och säger, nu åker jag från jobbet, och han inte kommer hem på de 26 minuterna som jag vet att det tar att åka från Rådmansgatan där han jobbar ut liksom till söderort där vi bor, då tänker jag att nu har något hänt. Nu är Vincent borta, nu är Daniel borta, nu, och jag utgår alltid från det värsta, och det har ju min mamma också gjort, så som tonåring så har inte jag liksom...
Jag tänkte fråga dig, hur hanterade hon
genom att inte låta mig gå ut? Alltså, jag har aldrig varit en tonåring som har varit liksom ute på kvällen eller på dagarna. Absolut inte. Aldrig någonsin.
Och hur hanterade du det då?
Genom att hata den perioden av mitt liv. Ja. Nu i efterhand kan jag förstå. Alltså, man måste ju tänka på att min mamma är en väldigt...
Ja, du förstår varför
idag. Ja, klart jag förstår varför idag. Liksom. Alltså, tänker själv, hon har blivit utsatt för mordförsök. Jag har blivit utsatt för mordförsök. Och så kommer vi hit och hon har ju liksom med sig det här enorma bagaget. Och det enda hon vill är se till att inte någonting händer mig.
Mm.
Och hennes enda sätt att skydda mig på är genom att ha mig under uppsikt hela tiden.
Mm.
Så under liksom en uppväxt har jag fått höra liksom att nej, du får inte gå ut, du vet, allt det här kan hända, de här prylarna kan hända. Mm. Du kan inte prata med den här snubben, du kan inte liksom gå ut med dina vänner, för det finns så många människor ute som vill dig illa.
Mm.
Och det har jag med mig idag, för exakt så tänker jag. Exempelvis igår var vi ute med Vincent i Långbro park, som är liksom en liten mysig park med en ankdamm. Och varje gång han tar liksom ett steg mot vattnet så tänker jag att idag kommer min son att drunkna.
Mm.
Och jag kommer inte kunna rädda honom.
Mm.
Så det är så jag tänker, du vet, hela tiden. Jag är jätterädd. Det är klart att jag liksom överbeskyddar honom hela tiden. Alltså, så här. Vincent har ett koppel. Eller en så kallad barnsele, som en liten ryggsäck med ett snöre. För att jag är livrädd för att något ska hända honom. Han är ju min absolut käraste ägodel. Det är inte som att jag går runt med honom liksom i ett jävla koppel hela tiden. Men...
Jo, men och det kan jag ju också känna. Det var ju ingen som överbeskyddade mig i min uppväxt. Men jag fick ju inte lära mig någonting.
Nej, för det fick, jag fick göra liksom. Men å andra sidan så lever jag idag med, du vet, en ständig skräck.
Ja.
Du är ju lite chillare för sådana saker. Ja. För du är ju så himla öppen, Sandra. Jag vet ju liksom att... att vid varenda tillfälle som jag har varit med dig bland andra människor så är du den öppna och trevliga och välkomnande personen, medan jag liksom aldrig är trevlig mot människor som inte jag känner. Jag kan ju liksom aldrig så här slappna av inför folk som inte jag har en etablerad relation till. Alltså jag vet ju själv liksom när jag i början träffade Daniels familj. Och liksom alla andra människor som jag liksom vid ett senare skede har fått en relation till, att jag har liksom aldrig kunnat välkomna dem i mina tankar och i mina hjärtan. För jag har liksom alltid fått utgå ifrån att de här människorna vill mig illa och ogillar mig. Och jag går ju alltid runt och tänker att folk inte tycker om mig.
Mm.
Tills det liksom att vi har haft en relation till varandra i flera år. Och då kan jag liksom komma över de grejerna. Men du är ju helt öppen på ett helt annat sätt med alla andra.
Kommer från en helt annan igen när jag tänker tillbaka på. Jag ser mig själv när jag är värdinna i kyrkokonserter och i andra konserter och står och hälsar folk som jag inte känner överhuvudtaget välkomna och ger dem programmet och välkomnar med öppna hjärtan och öppna sinnen inför Gud. Det är jag ju liksom matad med. Och liksom hej hej, välkommen, och självklart tittar vi på varandra med kärlek, med förståelse, med respekt, fast vi inte vet ett skit om varandra. Och det kunde ju vara vilka skitstövlar som helst, såklart, men det tänkte jag inte ens på. För jag stod där i min värdinneroll och hälsade välkommen, för det liksom ingick ju i själva jobbet som sångerska i de situationerna.
Känner du att du liksom... är samma människa som du var då med dina barn idag?
Oj,
ger du dem liksom samma förutsättningar till att bli öppna, glada, lyckliga människor?
Vi pratar så mycket. Alltså mina barn lever ju ett väldigt annorlunda liv mot vad jag gjorde. Vi är inte kyrkligt engagerade överhuvudtaget. De är inte vana vid att få allting, liksom, alla situationer serverade på silverfat. Att liksom, nu är det det här evenemanget, nu är det den här konserten. Nu träffar vi alla kusinerna, nu gör vi det här. Utan vi är inte engagerade i någonting som gör att vardagen får rullning på det sättet. Och så pratar vi ju jättemycket om... Jag menar, det har varit blottare på skolan och vi liksom...
What?
Ja,
här?
Ja, nu ska jag inte outa inte skolan. Men man fick liksom brev från rektorn och att dittan och dattan har hänt. Och man fick prata med barnen. Liksom. Vi har ju kollat med våra ungar. Vad gör ni om någon säger si eller någon säger så? Att man bara får prata med folk som man vet vilka de är. Och jag kommer inte ihåg att vi har haft så mycket sånt snack liksom i min uppväxt. Det var väl någon gång som mamma checkade av liksom, vad skulle du göra om någon kom och frågade så här?
Hoppa in i bilen.
Tack, godis.
Ja, men precis. Men kan du någonsin liksom få dåligt samvete över att inte dina barn får samma liksom trygga och skyddade uppväxt som du fick?
Umgänget, det breda sociala, det som var topp med att få tillhöra den här enormt stora gruppen där man självklart var välkommen. aldrig behöva vara ensam. Aldrig behöva, nätet fanns inte då, men förlora sig i sitt rum i 4-5 timmar och titta på andra som har det bättre typ. Utan det var liksom live and kicking alltid. Sång, musik, lek, skratt, utflykter. Åh, nu ska vi ut på scoutläger, nu ska vi ut på kanotläger. Ingen behövde vara ensam. Alla var välkomna. Det var ju liksom det goda i kråksången. Det kan jag känna en frustration. Var finns det såna föreningar eller umgängen? Det är ju bara i kyrkan det finns. Jag menar, min son spelar handboll 2 gånger i veckan och det är en ganska stor grupp, men där finns det ju inte heller den typen av liksom brett socialt liv som jag är van vid att kyrkan kan erbjuda. Var finns det någonstans? Det kan jag sakna.
Mm.
Det ger inte jag mina barn. Och jag vet inte om det är bra eller dåligt. Det kanske är bra och liksom, åh nej, vad ska jag göra nu? Och jag måste lösa mina egna problem.
Men sitter den här liksom ångesten i bara dig? Eller liksom, kan det vara en sak som ni två, alltså du och din man, förenas kring? För hemma hos mig är det så tvärtom. Jag får ju ångest. Ja, men lite grann av samma saker. Jag får ju ångest för att inte jag kanske njuter, ska man säga, av de här sociala norma sammanhangen. Mm. Där vi liksom är en del av något jättestort och härligt. Utan jag, för mig så får det helst bara vara vi tre.
Mm.
Och så kan jag må dåligt för att inte jag ger honom liksom. För att inte jag kan njuta av en jul. Mm. Jag kan inte njuta av en födelsedag. Mm. Julafton innebär att jag liksom ligger på sängen och gråter i 3 timmar.
Hur kommer det sig?
För att för mig så är sådana högtider förknippade liksom med misshandel och med att någon blir skjuten och med att jag liksom har fått vara barn och titta på när världen bara rasar.
Mm.
Och då har jag liksom aldrig längtat efter de här datumen. Jul har aldrig varit någonting fyllt av kärlek och glädje. Mina födelsedagar var ju alltid ångestladdare. För det betyder att min mamma och pappa skulle slåss.
Mm.
Och bråka och hon skulle liksom mordhotas.
Men då kanske det är skitbra att våra ungar är lite sådär. Nej, men vi vet inte riktigt vad som händer. Nej, men att det inte är för stark tradition. Jag menar, du har jättestarka bilder och minnen som är förknippat med högtider. Och jag har andra, helt andra bilder och minnen av de här liksom, födelsedagar, påsk, jul. Där allting var liksom perfekt. Det var en stor släkt. Vi var 9 kusiner. Farmor och farfar var knytpunkten och alla deras 4 barn och alla 9 kusiner bodde i en liten stad. Och alla träffades alltid, födelsedagar och högtider och jul. Julafton visste man exakt hur det skulle se ut och det var otroligt tryggt och härligt. Och nu ska vi få leka den här leken igen med dans runt julgranen och tomten kommer och hela paketet. Och det kan ju inte jag erbjuda mina barn. Och vi bor inte i en liten stad och i ett villaområde, utan vi bor i en stor stad i innerstan, alltså, i lägenhet.
Dina förväntningar är så otroligt höga på vad du ska ge dina barn. Yes. Och det, du kan inte liksom vara...
Exakt,
du kan inte ge allt och sen liksom vara allt du vill vara och sen liksom...
Nej, för jag är ju någon annan än vad min mamma är. Jag är ju en annan person. Med en helt annan bakgrund än vad min mamma hade. Så liksom sakta men säkert så börjar jag ju fatta att... Jag bor ju inte i en villa i Tranås och lever det livet som min mamma levde. Utan jag lever ju ett artistliv och vill vara här i Stockholm. Och måste sakta men säkert skapa någonting nytt. Men det har tagit lång tid.
Du har ju förväntningar på dig själv som kanske inte är så jävla realistiska.
Nej.
Du kan inte ha liksom din artistkarriär och parallellt med det liksom anordna varenda jävla högtidsfest med 500 människor
i
din lägenhet.
Jag försökte ju orka ett tag, men... Nej, man måste se realistiskt på sin situation. Och det gäller ju dig också. Du måste ju skapa någonting nytt. Din jul är inte din mammas jul. Det kan den aldrig någonsin bli. Din jul är din Daniels och Vincents jul. Hur vill ni ha den?
Men hur ska jag göra nu? Kolla, jag fyller år om typ 3 veckor.
Mm.
Och jag mår redan jättedåligt över att jag vet att den dagen kommer komma. Och människor kommer att vilja få det att handla om mig.
Mm.
För så här, jag älskar att gå in i ett rum och ta all plats.
Mm.
Men på mina egna villkor.
Mm.
Jag älskar att gå in i ett sammanhang och veta att jag kan ta över på en sekund.
Mm.
För att jag vill det.
Mm.
Men jag avskyr fullständigt att få alla blickar riktade mot mig.
Och
utan att ha vet om dig.
Att de förväntar sig någonting av dig då?
Ja, eller inte ens det. Liksom, att jag inte får välja själv om jag vill ta plats eller inte ta plats. Utan att alla blickar liksom riktas mot mig utan att jag har bett om det. Eller velat.
Men vad vill du göra på din födelsedag då? Om du bara tänker på vad du vill göra. Jag känner massor med folk som har suttit ensamma hemma på julafton. Som har suttit ensamma hemma på nyårsafton. Svårt att vara den som skiljer sig från mängden. Men jag tycker att det finns så många som känner sig där. Som inte orkar leva upp till alla förväntningar runt omkring. Så att de blåser av.
Min drömjul skulle ju vara så här. Thai shack take away.
Mm.
Dåliga serier på Netflix. Mm. Och liksom, oh, that's
men
it.
Tror du att Vincent skulle bli skadad av det?
Nej, men jag skulle dö av dåligt samvete. För att jag vet att hela världen förväntar sig en jävla julgran. Och jag vet att alla förväntar sig att man ska åka sig på den där jävla Kalle Anka och vara trevlig med folk.
Men nu är den slut. Nu är Kalle Anka slut.
Forever and ever?
Ja.
Nej.
Det blir någonting annat det här året. Eller? Nej. Har du koll på det, Oscar?
Det måste ju vara ett skämt, känns
det. Jo, det är väl
nu
slut
är du naiv igen, Sandra.
Nej, men nej. Kan det inte vara någon sån där skämtsajt som en sån nyhetssajt som har skrivit
det? Nej, jag tror att det är sista gången. Att det var sista gången.
Kan vi googla? Klipp Oskar, ja, kan du googla?
Googla gärna.
För det här låter
Sara Dawn Finer hade det här och det var sista gången. Ja, googla.
Nej, Kalle Anka kommer inte sluta sändas på julafton.
Va?
En ökänd satirsajt har slagit till igen och lurat tusentals svenskar att det är sista julen för Kalle Anka. Så till och med radiokanalen Rix FM gick på bluffen.
Ja, men titta där. Då har jag liksom har en stor kanal i ryggen. Yes.
Ja, men här var återigen din naiva syn.
Jag ifrågasatte icke Sveriges Radio.
Precis.
Nej, det hade du gjort.
Ja, gud ja.
Ja,
ja, ja. Ja.
Mm.
Jag ifrågasätter alla.
Men jag tycker vi
det här är ju väldigt typiskt, det här är väldigt talande för dig. Jaha, nej, men jag läser, det är ingen som skulle ljuga om något
nej,
sånt.
Nej, men Sveriges Radio har väl koll.
Riks-FM var det också.
Riks-FM, okej, jag menar det, förlåt. Ja. Men jag tänker så här, att det här dilemmat med att leva upp till vad andra vill att man ska göra på olika högtider och så, det är, kom igen nu för fasen Manuela.
Ja, men du har ju samma problem som jag har. Jag vill hänga med 500 människor och jag vill bara hänga själv med mitt jävla tajtje.
Ja, men vi har ändå, jag har ändrat på en massa saker. Det, som jag sa förut, det har tagit tid att liksom omprogrammera sig eftersom vi då är programmerade. För att återanvända någonting som Sara Claes pratade om. Jag är helt sjukt programmerad. I 15 år. Sen jag liksom, då hade jag pojkvän och vi gjorde lite egna grejer och sådär. Hur alla högtider skulle se ut. Och det har ju liksom, man åter, som sagt va, för dig också. Man återupplever ju sin egen barndom när man får barn själv.
Gud ja!
Jag menar, en del saker som var bra vill man att ens egna barn ska få uppleva, och en del saker som sög vill man att ens barn ska få liksom uppleva någonting annat, och så jobbar man för det. Men vi föräldrar måste ju må bra. Du kan inte må dåligt för att Vincent ska ha en liten bordsjulgran, där han är ju pytteliten.
Nej, han fattar ju ingenting.
Nej.
Jag menar, det finns ju miljarder som människor som inte firar jul i världen. Varför skulle vi behöva vara en av dem, känner jag ibland.
Nej, men ibland är det ju sådär när man kommer
tillbaka.
Men
då är vi tillbaka till förväntningar. Men då är det här, men ska jag sitta och behöva försvara mina beslut för människor? Jag vill inte fira jul. Mm. Ska jag sitta liksom och tala om för familjen och bekanta att nej, men jag hatar jul. Nej, men varför gör du så? Alltså, förstår du? Det är så mycket förväntningar från alla andra också.
Men gör inte hur, så stor grej av det då.
Men hur kan jag vara stark i mig själv och liksom säga nej?
Mm.
När det handlar om något som är väldigt traditionellt. Och något som är väldigt liksom starkt förknippat med liksom kulturen och samhället och vad vi bör göra.
Ja, och samhörigheten. Förlåt. Jag tänker på liksom, ja, vad gjorde ni på jul, säger de på skolan.
Ja, men det var det jag tänkte säga. Ja, att där tänker jag. Jag menar, där vet jag att min man har liksom starka känslor när han kom tillbaka. Som inte har upplevt det här med traditionell.
Kom tillbaka från vad då?
Från ledigheter och kom tillbaka till skolan och alla frågor. Okay. Hur många paket har du fått? Vart har ni rest? Eller sådana frågor. Och han fick inte vara med i det överhuvudtaget. Och det vill inte han att hans barn ska få vara liksom, för där blir man exkluderad om man inte har någonting att berätta. Vi har varit hos mormor och morfar uppe i Norrland och åkt jättemycket skidor, eller jag har fått en sån här julklapp.
Och att man värderar, människor värderar varandra utifrån vad du har varit med om och vad har du fått i
vad
present.
Har man fått, ja.
Och så kan jag känna, alltså jag menar, när vi kom till Sverige så min mamma SFI liksom, plugga, arbetade som personlig assistent. Det var inte som att hon hade pengar. Jag var inte åkt på någon jävla semester under liksom en uppväxt här. Jag fick aldrig heller liksom uppleva att vara med och prata om hur roligt det var att åka till Mallis eller liksom Thailand och fira jul där med min stora familj och få liksom en dator.
Mm.
Och det vill inte jag att mitt barn heller ska få.
Nej. Men man får ju lägga in andra.
Men
ska
vi liksom uppfostra en helt ny generation med att vara liksom lika ytliga och sitta och snacka om att de åkte liksom på semester och hyrde ett hus i Danmark i en liksom vecka? Och ska vi uppfostra dem till att prata med varandra om att ja, men jag fick ju en liten iPad och jag fick ju en systemkamera? Jag menar såhär, att vi unnar våra barn det vi inte fick, så återupprepar vi historien om och om igen.
Men man kan göra dem medvetna också. Är det så att mitt barn får en iPad så får man liksom också berätta att den här är superdyr, det här är jättelyxigt, det finns jättemånga som aldrig kommer att få en sån här. Den här är vi rädda om, vi tar inte med oss den till skolan för att flasha runt med. Man kan göra dem medvetna om att det är inga slit och släng grejer. Man kan göra dem medvetna om att nu blir det ett paket istället för kanske fem, för att den här saken kostar så mycket pengar. Och att de får liksom bli medvetna på ett sånt sätt, och att de inte bara tar för givet och att det bara blir helt överröst. Sen lever vi ju där vi lever, och vi gillar prylar, du gillar prylar också. Men jag tror att man måste bara göra dem medvetna att detta är prylar, det är inte det som bygger en god människa.
Och inte bara prylar, jag älskar att ge mitt barn prylar, för att för mig är det så fantastiskt att kunna gå in i en butik och inte behöva begränsa mig till en prislapp. Utan jag kan gå och säga, men den kan jag ge till Vincent och den ska jag ha. Den ska jag ha, den här ska jag ha.
Ja, men och det är också lyxigt att kunna köpa kvalitet istället för en massa skitsaker. Mm. Att man faktiskt kan tänka att det här, den här pyssellådan, den vill jag köpa.
Ja, fast för mig handlar det mer om att jag njuter av att ge mitt barn sånt som inte jag fick själv som barn.
Mm.
Och att för mig är det en tillfredsställelse, då tänker jag så här, nu gör jag rätt.
Mm.
Nu har jag lyckats. Som människa. Alltså det är så jävla ytligt. Det är ju samma sak som, gud, berättar inte jag för er att för mig så här, något som jag aldrig någonsin fick, det var ju de här filmkvällarna med mina föräldrar. Mm. När man liksom myser in sig i soffan och äter popcorn. Och, ja, fredagsmyset. För mig är ju den, alltså det är ju det största och häftigaste jag kan göra med min familj.
Ja, men där har du ju någonting som inte är förknippat med högtid. Visst, fredagsmys är väl ett känt begrepp nu, men fortfarande, det finns de som jobbar fredagkvällar. Jag har jobbat fredagkväll i liksom nästan ett år. Men det där, eller ni har inte fredagsmys, ni har måndagsmys.
Nej, vi har måndagschampagne, champagnemåndagar. Ja. Men med Vincent har vi fredagsmys.
Ja.
Då liksom bäddar vi ut bäddsoffar och liksom lägger oss alla tre där och kollar på någon liksom animerad, skojig film. Mm. Och så får Vincent vara uppe till 10 istället för till 8. Liksom.
Gissa vad han kommer att komma ihåg.
Det är de grejerna.
Den grejen.
Och nu kommer jag börja gråta snart. Och jag tycker att det är liksom. Och då tänker jag, okej, men vad finns det för andra sådana saker som kan ge honom liksom ett mervärde som människa? Och inte ett mervärde i liksom objekt.
De behöver inte vara många, tror inte jag. Huvudsaken är att de finns och att de finns ärligt.
Mm.
Om det bara så finns en sån grej mitt i allt annat virvar, så är det som är viktigt.
Nu känns det som att jag kommer outa Oscar hela din barndom, men liksom du växte ju också upp med en mamma som var liksom ensamstående och ni hade ju inte fett med pengar.
Nej, verkligen inte.
Men vad har du tagit med dig som har varit liksom positivt från din barndom? Känner du liksom att du har saknat prylar?
Nej, verkligen. Alltså hon gjorde ju på det här sättet att jag började ju spela ganska tidigt och
spela vadå?
Musik, helt enkelt.
Gitarr.
Typ. Ja, jag satt här och viftade med handen.
Ja, det gitarr syns inte i podden.
Nej, men då till exempel behövde jag en gitarr. Och då köpte mamma en gitarr. Men hon sa till mig att okej, nu har vi köpt den här gitarren. Och det gör att vi får äta gröt nu 2 veckor. Och att hon liksom, att jag fick förstå att köper vi den, då måste vi spara in på något
måste
annat.
Måste man
liksom
avvara andra grejer.
Exakt. Och att hon gjorde det väldigt bra, så att man fick liksom okej, okay, du får den, men då kanske det inte blir någon julklapp. Liksom att man fick prioritera så. Men sen var det ju också de fasta grejerna. Det är ju liksom söndagsmyset för min del.
Ni hade söndagsmys?
Ja, och titta på Beck.
Nej!
Ja. What?
Men hur såg söndagsmys? Åt ni någonting speciellt då?
Ja,
eller?
Vi åt alltid goda mackor, oftast varma mackor. Och te.
Och tittade på Beck?
Och tittade på Beck.
Hur gammal var du då?
Ja, i och för sig, det var ju från att jag var kanske 10-11.
Ja, det spelar ingen roll.
Det är det här liksom ett starkt minne du har av din barndom?
Ja, verkligen. Och innan dess såg vi på söndagsöppet och sånt.
Just det.
Ja, som sen slutade och då blev det Beck.
Ja,
jag har inga sådana minnen från min barndom. Nej. Alltså inga överhuvudtaget. Och nu, gud vad jag känner mig tårögd idag.
Det är okej.
Och det är det jag skulle vilja ge mina barn.
Och det kommer du göra, men
men jag blir så arg över att inte ha såna jävla grejer själv. Alltså ni anar inte hur lyxigt det är. Mm. Jag satt med min familj och bara, firar
jul. Men saken är den att det är det som jag kommer ihåg som starkast också.
Mm.
De här liksom, nu är jag ju då som vanligt jättemycket äldre, så att då har du ju liksom
jag tänkte faktiskt säga
det.
Nu
var det själv som
vad bra att
nej, men alltså Loffe Karlsson och lördagsgodis eller vad tusan det hette. Man fick kliva in i en godispåse med så här engelsk konfektyr som de hade byggt upp i jättestora dimensioner. Och vi satt i gillestugan. Den heltäcknings... Heltäcks, vad heter det?
Heltäcksmattan
i mörkbrunt. Och de här träbeklädda väggarna.
Det typiskt, låter så fult. Ja. Det låter typ 70-tal typ.
Ja, men det var lite fult. Och jag kan fortsätta att berätta då att den hörnsoffan var i skinn och den var oxblodsröd. Och så hade vi en sån här jättefin lampa i hörnet i guldfärgat, som var flera lampor som hängde över så där. Alla ni som är födda typ 72 vet precis vad jag pratar om. Men de stunderna, så himla mysigt, det är det jag kommer ihåg mest. Och det var inte så många sådana. Utan den här vardagsmyset. Mm. Sen kommer jag ihåg massa annat också.
Jo, men gud, vet ni vad jag kommer ihåg när ni pratar om den här vardagsgrejen? Jag och min mamma har en grej. Hon har inte så mycket pengar när vi flyttar från min pappa. Och det hon brukade göra liksom är att hon hade ju inte råd att liksom köpa massa grejer så att vi kunde dela med oss till alla andra. Men det hon brukade göra var så här på nätterna, när alla andra hade gått och lagt sig, så brukade hon liksom så här beställa hem mat. Och så fick vi sitta och dela liksom i sängen på...
Ja. På natten, när du var liten?
Ja, på nätterna när jag var liten så kunde hon så här vicka mig och bara, nu har alla gått och lagt sig.
Nej.
Ska vi beställa hem mat? Och det var liksom den stora liksom.
Var ni här i Sverige då?
Nej, det var vi inte. Det här var i Colombia när vi precis hade flytt. Ja. Liksom, från
när ni
pappa.
Gömde er fortfarande.
Ja. Shit, det här har inte jag tänkt på. Jag vet, det kanske hände typ 5-6 gånger. Mm. Men då satt vi där och var så nej. Himla lyckliga för att vi åt något så jättegott.
Men gud.
Ja. Det var en jävla friterad kyckling av något slag.
Helt plötsligt kommer du ihåg det nu?
Helt plötsligt kom du där till tankarna nu från ingenstans.
Ja, det låter ju jättemysigt. Ja. Hon väckte dig.
Ja. Ja, men det var det ändå hon kunde ge mig. Ja. Och så beställde vi hem mat och satte liksom åt.
Åh gud vad fint.
Åt typ schnitzel, ja. Ja. Men just mat är ju så liksom starkt förknippat med våran kultur.
Mm.
För vi hade ju liksom aldrig råd. Alltså när de separerade och hon fick stå på egna ben och skulle liksom kämpa oss ut ur landet. Hon hade ju inte råd med mat. Alltså hon kunde inte gå och köpa liksom käk. Utan vi fick ju leva på det folk kunde dela med sig av.
Mm.
Ja, nej, men nu kom du till mig.
Mm. Grattis att du fick tillbaka den. Ska vi knyta ihop säcken? Som jag så fint brukar säga.
Knyta ihop säcken. Mm,
man säger det när man...
Gud vad vi har pratat om massa saker idag.
Massa olika grejer.
Det började med att jag var arg och sen så ville jag ligga med Benny Andersson. Och sen så... Kolla, nu börjar hela det här avsnittet handla om mig igen. Nu gör jag sådär igen.
Gör så! Do it! Feel free! Du är liksom...
Nu har jag pratat och nu har jag känt och nu har jag tyckt och nu har jag ventilerat och nu har jag berättat.
Och jag och Oskar, tycker att du har varit fantastisk.
Ja. Som vanligt.
Bara för att jag grät lite här i slutet som jag gav mig det här utrymmet.
Ja, precis.
Jag tyckte så synd om det.
Ja. Jag kände det.
Pumpade upp.
Stackars lilla invandrare liksom.
Vi
nu ska hon få lite kärlek.
Vi tackar just Manuela Escobar.
Stort tack.
Nej,
stort
men hörni, jag hoppas att ni alla drar med er något av det ni har lyssnat på. Liksom, ja. Mina och Sandras funderingar kring liksom bakgrund och förväntningar och den här ångesten och skuldkänslorna man själv kan känna för att man inte alltid räcker till som människa.
Och våga hitta i sig själv, vad vill vi som föräldrar? Eller vad vill jag som förälder göra?
Eller vad vill jag som människa? Liksom?
Ja, vad vill jag som människa?
Kanske ska vi...
Man kanske inte har barn och man vill ändå skilja sig från normen.
Mm. Det är okej.
Ja, det är okej.
Och det kanske är bra för oss också att jobba med att förlika oss med att vi inte kommer att räcka till på det sättet vi vill räcka till.
Mm. Det är också naturligt.
Det är en del av människans natur att aldrig vara riktigt nöjda. Mm. Det där är bra att ha med sig. Hade vi under den tiden vi levde ute i skogarna och jagade känt oss nöjda, så kanske vi hade dött av hunger. Mm. Eller dött av törst. Eller dött av kyla.
Att man vill ha mer, att man vill ha annat. Det man kan vill vara en drivkraft.
Det är ju en drivkraft som är väldigt, väldigt viktig för människan och vår överlevnad. Och det kan vara bra att tänka på att vi inte är mer än djur. Mm. Så brukar jag tänka när jag har ångest över mitt existens. Att jag är ganska värdelös.
Så är man inte nöjd? Inte lägga sig platt och gnälla, utan
tänk på att du är värdelös i det stora hela liksom. Du är verkligen ingenting. Tänk på hela universum och alla galaxer.
Manuela, lägg av.
Nu får vi ju ännu mer ångest.
Du betyder ingenting.
Använd det som drivkraft.
Du är värdefull.
Du vet väl om att du är värdelös.
Nej men
hörni, alla där ute, vi älskar att ni lyssnar på oss. Vi ses nästa torsdag.
Framförallt hörs vi.
Ja, ja, men
jag känner mig precis censurerad nu. Ja. Hej då allihopa!
Hej då! Bye bye!
Hej, Klipp-Oskar här. Ett litet eftermeddelande bara. Sen kommer en överraskning. Vill du komma i kontakt med Sandra och Manuela, så skickar du ett mejl till escobarkaminish@gmail.com eller använder hashtaggen escobarkaminish. Sen finns det också en Facebook-sida som heter Escobar och Kaminish med ett och tecken. Likea den. Men nu har det blivit dags för en så här podcast-exklusiv förhandsspelning av Sandra Kaminish nya singel Dr. Phil.
Kroppen som han alltid har gjort.